Fint hörni. Under veckorna nu fram till påsk så fördjupar vi oss i predikotemat andens frukt ifrån Galaterbrevet 5. Då. Och bilden av andens frukt, vi har en liten illustration här också. Den talar ju ytterst om andens verk i våra liv. Hur han verkar i våra liv för att göra oss mer och mer lik Kristus. Det handlar om helgelse. Och ytterst är det andens verk i oss som mognar fram en karaktär i oss med smak av Kristus. Och idag så ska vi fundera kring det tredje ordet som Paulus räknar upp då. Det som svenska översättningar brukar översätta till frid. Redan här har vi faktiskt en liten utmaning. För till skillnad från andra språk så har ju svenska nämligen två ord för att tillsammans beskriva det som ryms inom det grekiska ordet Paulus använder här. Vi har ju frid för att kanske mer beskriva ett inre tillstånd och fred för att kanske mer beskriva ett yttre tillstånd som när länder inte krigar med varandra. Engelskan har ju ett ord, peace, eller hur? Det är mer lik grekiskan. Det är ju lite roligt att svenskan för en gångs skull ha fler än annars. Så brukar vi tvärtom, eller hur? Men det här innebär ju en viss utmaning för översättarna, eller hur? Vilket ord ska man välja? Vad är det som menas? Är det frid eller fred Paulus syftar på här? Jag läser två böcker i samband med när jag förbereder mina predikningar. Och de drar lite olika slutsatser. Chris Wright, som är en brittisk teolog, han tänker att det är nog främst det här att hålla fred med varandra Paulus talar om här. Wilfrid Stinnesen, som också skriver en bok om andens frukter, han drar slutsatsen att det troligtvis är den inre friden Paulus talar om här. Eller hur? Vad kan det vara? Troligtvis kanske både och, skulle man kunna säga, eller hur? Att det kan komplettera varandra. Dessutom så är ju Paulus jude, vilket gör ju att han relaterar ju också till hebreiskan och hebreiska skrifterna. En del teologer kan säga att de judiska författarna i Nya testamentet som skriver på grekiska, som är liksom den tidens engelska, de skriver med en hebreisk accent. Lite intressant, eller hur? Och det hebreiska ordet shalom, som kanske ni känner till, det är ännu bredare. Där räcker det inte liksom bara med ordet frid och fred, utan där ryms det också välfärd, välgång, helhet, fullständighet. Det behövs liksom fler ord på svenska för att fylla ut det som ryms inom shalom, beroende på lite kontext. Så den medvetenheten tänker jag att vi kan öva upp och träna oss i när vi stöter på ordet fred eller frid i Bibeln. Att det kanske i grundtexten har en lite bredare klang. Så med det sagt så kommer jag i den här predikan att välja att ändå tala om det som de svenska översättningarna väljer, nämligen frid. Och då kommer vi till nästa fråga. Vad menas med frid då? Vad är frid? Det är ett sånt här lite kyrkligt ord som man inte använder så mycket utanför kyrkans väggar. Svensk ordbok definierar frid som en stämning av lugn, stillhet och frånvaro av konflikter. Visst låter det ljuvligt? Är frid en stämning av lugn och stillhet, frånvaro av konflikter? Kanske en frånvaro av vad vi skulle nämna som motsatskänslor, rastlöshet, oro eller ångest? Eller kan frid vara något djupare? Stinnesen i sin bok, han använder vid ett av ställena där bilden av en spegelblank sjö. Ni kanske känner igen det, att det kan ibland vara en sån bild man använder för att beskriva frid. Det är frid, det är inga vågor som rör sig. Men Stinnesen pekar på att det är kanske lite orimligt att föreställa sig att friden som beskrivs i andens frukt är som en spegelblank sjö. Alltså orörlig. För hos människan, hos oss så finns det ju nästan alltid vågor av känslor och emotioner. Jesus själv visar ju på detta. Han var ju både arg och hade ångest vid tillfälle, var glad och var ledsen, eller hur? Så frid som en spegelblank sjö utan vågor av andra känslor är ju kanske inte den typ av frid som vi ska mogna i för att bli mer lik Kristus. Stinnesen han använder istället bilden av ett hav. På ett hav så kan det ju ibland vara ganska stora vågor, men de bärs ju upp på något sätt av en ganska djup bas av frid. Nästan en oändlig grund där under liksom. Även om det stormar då på ytan så finns det en form av bas av frid. Kanske kan det vara en lite bättre bild när vi funderar kring hur andens frid kan mogna i våra liv. Hur som helst så tänker jag att när vi talar om frid som en del av andens frukt så kan vi utgå ifrån att den form av friden har med Gud att göra. Kanske kan den här djupa basen relateras till Gud. Vi lever ju i en tid som är ganska orolig, eller hur? Man kan känna ångest emellanåt för nyheter och sånt som vi hör, eller hur? Det finns flera situationer i vår värld och i vår närhet som målar upp en viss hotbild. Vi har krigshot. Statsministern. Han sa ju för några veckor sedan apropå läget i Östersjön. Sverige är inte i krig, men det råder inte heller fred. Hur? Det är ett ganska spänt läge. Vi har miljöhot där en del kan uttrycka sig som att vi kör med gasen i botten mot avgrunden. Det är ganska stora, starka ord, eller hur? Som lätt skapar oro. Eller bara inflationen som kan öka och gå, som konkret kan innebära utmaningar att faktiskt ställa mat på bordet till sin familj. Det finns många stormvindar i vår tid. Det kryper oss nära också med den teknologi som vi har idag, där vi får reda på allt på ett annat sätt. Så frågan är, går det att mogna i en frid som bär livet? Trots att det kan storma kraftigt runt omkring oss. Och hur ser den vägen ut i så fall? Det vill jag resonera kring idag. Så det första jag tänker på, det är att vägen till en sådan frid inte innebär att till exempel lägga lock på eller förbjuda eller kanske skambelägga vissa känslor som oro eller stress eller rastlöshet eller ångest. Min egen erfarenhet är att den taktiken att lägga lock på känslor snarare leder till en större ofrid än frid. Det är ett form av dike man kan hamna i när man söker större frid i livet. Jag vill mer hävda att känslor i grunden är någonting gudagivet. Att känslor har en funktion i våra liv, ett syfte. Känslor bär ofta på budskap. De förmedlar något. Och att anamma taktiken att lägga locket på känslor gör att man bara missar vissa budskap som de vill förmedla. Så frid är inte, tänker jag, att lägga locket på oönskade känslor. Att inte tillåta sig att känna vissa känslor. Som oro, om vi ska ta det som en motsatt känsla till frid. Jag tror att vägen till frid delvis kantas av att vi kanske lär oss till viss del att ta våra känslor på lite mer allvar. Att vi lär oss att också erkänna dem, sätta ord på dem, lyssna till dem. Samt, tänker jag, att se vårt känsloliv också som en mötesplats med Gud. Så hur kan det här se ut? Jag vill göra ett försök här att använda mig av en metod som ibland används inom terapin med akronymet RAIN. Nu blir det lite svengelska idag, jag tror att ni klarar det. RAIN, alltså R-A-I-N. som jag tänker också man kan använda i andlig vägledning för att lära sig att hantera, eller kanske mer positivt sagt, att relatera till eller lyssna till känslor som kanske också är lite svårare. Så akronym R i RAIN, det står för recognize, alltså att känna igen, att vara medveten. Det är ett hantverk, tänker jag, som innebär att man lär sig att stanna upp och på ett kanske mer medvetet plan uppmärksamma vad man känner. Vare sig det är oro, rädsla eller stress eller annat. När någonting skaver inom mig, vad gör jag då? Risken, för mig i alla fall, är ju ibland att man kör på och kanske inte riktigt ger sig utrymme att mer på ett medvetet plan komma i kapp med sina känslor. Kanske för att man ibland vill fly undan dem, för de kan vara lite obehagliga. Men därmed så missar man ju också kanske de budskap som känslorna vill förmedla. Istället en god taktik att öva upp förmågan att stanna upp och försöka sätta ord på känslan som jag bär på i kroppen. Vad är det den här klumpen i bröstet säger egentligen? Vad är det för känsla? Och för vissa kan det vara konkret. Ja, när får jag tid för det då? Eller hur? Jag tror att de flesta av oss är för ofta var i fred när vi går på toaletten. Jag checkar med det som ett tips. Lämna telefonen utanför och ta en invitering. Vad är det jag känner? Särskilt när du upplever att det är någonting som skaver. Eller en stund innan man lägger sig ner för att sova. Så är det för recognize, ett steg, första steg. Det andra är att acceptera, accept. Att tillåta att känslan finns. Istället för att trycka undan känslor, som kanske inte alltid är känslor som vi uppskattar eller tycker om. Eller ibland vi tycker att vi borde känna. Så acceptera att känslan är där. Känslor är något naturligt och gudagivet. Och den tredje, R-A-I, står för investigate, att undersök. Det ställer sig själv frågan, vad är det som ligger bakom känslan? Känslor förmedlar oftast något, de bär på budskap. Men det kan oftast finnas lager i känslor. Ibland så talar man om att det finns primära och sekundära känslor. Så för att ge ett exempel så är ilska, brukar man tala om, nästan alltid en form av sekundär känsla. Som man tar till när man antingen känner sig sårad, rädd eller ledsen. Och när vi då till exempel inte tror att personen vi möter kommer ta oss på allvar när vi känner så. Då kan vi ha en tendens att vi tar till ilskan för att liksom få personen att lyssna. Och sen är ju i motsats kanske till rädsla eller känner sig sårad, så är ju ilska en sån här känsla som gör att man känner sig lite stark, eller hur? Och ibland behövs ju ilskan också för att markera saker. Men det finns ofta lager i känslor. Så i ett investigate är med sig frågan, vad ligger bakom känslan jag känner? Varför känner jag så här egentligen? Och här tänker jag också framförallt be den helige ande att visa dig vad det är som skaver där och lysa med sitt ljus. I det här har jag blivit ganska präglad av Magnus Malm som ju är en retreatledare och skrivit en del böcker och föredrag. Och han talar ofta som flera av sina böcker om känslor emellanåt. Men han talar om att den helige ande kallas för sanningens ande. Och sanningens ande vill liksom föra oss till sanningens punkt. Alltså hur det är egentligen. Kanske inte hur det borde vara. För där vill Gud möta oss. Och Malm säger något i stil med att all sanning, hur oandlig den än verkar, är en möjlig kontaktyta med Gud. Och all osanning, hur andlig den än verkar, är ett hinder för ett möte med sanningens ande. Gud vet redan hur det är egentligen. Ofta är det vi som behöver föras till den platsen och få syn på vad det är vi egentligen känner och varför. För där oftast mötes platsen med Gud. Och sanningens ande är vår hjälp i det här. Och vi inbjuds ju att tala ärligt med Gud i Bibeln, eller hur? Vi kan ta Saltarsalmerna som exempel, eller hur? De är ju väldigt, väldigt, väldigt ärliga, eller hur? Jag tror ibland att de bästa bönerna vi kan be till Gud är de ärliga bönerna. Där fördjupas oftast relationen. Får se om jag får ordning på min röst här. En dag i rain. Det står för nurture på engelska. Att vårda. När man har liksom gjort den här, att man har recognize, man har sett, försökt få ord på vad känslan är, accepterat den är där och sen undersökt vad är det jag egentligen känner, då kan man ju lite mer komma till att vårdandet, vad är det som jag behöver då. Dels så kan det här handla om att dels praktisera också kärlek till sig själv, att tala till sig själv som om man vore sin bästa vän på något sätt. Vad är man då skulle säga? Vi kan ibland vara rätt så hårda med oss själva, tror jag. Men jag tror att det ärar Gud mer när vi talar till varandra, till oss själva i kärlek. Men det så tänker jag också att det här kan handla om att be den heliga ande också tala sanning in i vårt liv. Att lysa med sitt ljus över situationen och vad det är som liksom ger de här känslorna. För även om känslor bär på budskap så kan de ju ibland, slutsatserna kan ju ibland behöva nyanseras. Vad är det som egentligen är sant i det här? Vi kan behöva få påminnas om Guds löften och kärlek. Så det är ett försök, rain, recognize, accept, investigate and nurture. Att ta sina känslor på mer allvar. Sen vill jag bara slänga in en blängare att ibland kan man ju ha traumatiska upplevelser i botten. Och då är det ju också bra att, och klokt ibland att söka samtalsstöd. Att inte möta vad som helst på egen hand. Det tror inte jag det är tänkt. Det finns en styrka att söka hjälp när man behöver det. Men så får det gå. Vägen till frid, tänker jag, inte innebär att man lägger locket och förbjuder känslor som till exempel oro eller ångest. Att man ska ta sig själv i kragen och inte känna det här. Liksom. Eller att inte tillåta vad vi kanske nämner som negativa känslor. Jag tänker inte att det är ett bra ideal. Kanske inte heller att det är kristuslikt till och med. Att bara relatera till Gud med lovsång och tacksägelse tänker jag inte är fullt ut bibliskt. Om man tittar på Saltarsalmerna. Och att ta sina känslor på allvar, det sitter ju också ihop, tänker jag, med kärleken till andra. För när man är mer i kontakt med sina egna känslor så kan man dels också bättre förstå andra personers känslor och hur man bättre kan relatera till personer på ett kärleksfullt sätt. Det ger liksom ökad förståelse. Sen så är det också ofta så att känslor som vi inte erkänner, som vi lägger locket på, de utövar oftast ett större inflytande över oss än känslor som vi lägger i ljuset. Känslor försvinner inte bara att man lägger locket på. En del av er kanske har erfarenheter här när ni kanske har bråkat med er parter om någon detalj och sen upptäcker man att när bråket kanske egentligen inte handlade om att man skulle stoppa tandborsten på en viss plats. Det kanske fanns andra känslor i botten. Så, nu har jag lekt lite hobbypsykolog här. Men så, vägen till frid, hur kan den se ut? Så ett dike, tänker jag, att inte ta sina känslor på allvar. Och ett annat dike som jag är mellanåt, den är och sladdar lite grann, kanske ni känner igen. tror jag är den här tendensen hos oss människor att mer göda oron, alltså ältandet över allt som kan gå fel. Kan man fastna i sin oro? Göra den större kanske till och med? Göra sig själv bekymmer? Det finns ju många uppmaningar i Bibeln att inte oroa sig, att inte vara rädd eller göra sig själv bekymmer. Kanske är det för att det är en uppmaning som vi behöver få höra. Inte bara en gång utan två gånger, tre gånger och fler gånger. Jag tänker en princip är liksom att vad man fokuserar på ger man också större utrymme. Och göder vi oron, alltså fokuserar vi ständigt på allt som kan gå fel. Då kommer rent biologiskt kommer vissa kopplingar i hjärnan att bli starkare. Som gör att vi blir människor som lättare ser också allt som kan gå fel. Istället för allt som också kan gå bra. Vägen till fördjupad frid tror jag delvis handlar om att träna sig i att lägga kanske största fokus på Guds trofasthet. Vem Gud är. Att istället för att tänka att man tränar sig att inte oroa sig, svår sak att träna sig på, så kan man snarare lägga fokus på att öva sig i tillit på Gud. Tala vad som är sant om Gud och så. Så vi ska gå till Jesu mest kända undervisning, Bergspredikan, i Matteus kapitel 6. Från vers 25 och framåt ska jag läsa där några verser som ni säkert känner igen. Där säger Jesus så här: därför säger jag er, bekymra er inte för mat och dryck att leva av eller för kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, skördar inte och samlar inte i lador. Men er himmelska fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än det? Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er, inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset på ängen som idag finns och imorgon stoppas i ugnen, ska han då inte ha kläder åt er, ni trosvaga? Gör er därför inga bekymmer. Fråga inte, vad ska vi äta, vad ska vi dricka, vad ska vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelska fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Så Jesus säger här åt oss att inte bekymra oss för vad vi ska äta, dricka eller på oss. Det är ju saker som har med vår grundläggande överlevnad att göra, eller hur? Är det lite orimligt att kräva av oss människor att inte oroa oss över sådant, kan man fråga sig. Oron kan ju ändå ha en viss funktion som kan säga åt oss att vi kan behöva agera för att undvika hot av svält till exempel. Är det liksom Hakuna Matata inställning Jesus förespråkar här, kan man fråga sig. Eller vad menar han egentligen? Det jag tror Jesus talar om här, det handlar mer om vår benägenhet kanske som människor att göda oron, om ni förstår den bilden. Alltså när vårt sätt att oroa oss går lite mer överstyr. När vi väljer att mer fokusera på möjliga problem och kanske fastnar i katastroftankar om vad som kanske kan hända. När vi mer liksom fastnar i saker som vi faktiskt ärligt talat inte kan kontrollera. Som till exempel regn till skörd. Eller vad som ska hända imorgon. Den typen av oro ger oss varken längre liv egentligen och inte verklig trygghet. den skäl mest glädjen från det liv vi faktiskt har här och nu. Och jag tror att Jesus här vill liksom befria oss från den här mer destruktiva oron genom att hjälpa oss att rikta vår uppmärksamhet eller vårt fokus på Guds kanske trofasta omsorg istället. Jesus försökte liksom skifta vårt fokus. Se på fåglarna, säger han. Se hur Gud förser för fåglarna. Eller titta på liljorna. Se hur Gud klär dem. Och om Gud tar hand om fåglar och blommor, hur mycket mer bryr han sig inte om dig och mig? Så när vi kämpar med en typ av gödande oro, mitt begrepp, så kan vi ju ibland fastna i oro för brist och framtida problem, eller hur? I det så bjuder Jesus in oss att skifta fokus till vem Gud är och hans omsorg i oss. Eller med andra ord, att öva sig i tillit till Gud. Jag tror att vi ibland kan behöva försöka sätta gränser för hur mycket plats eller fokus vi ger med den här gödande oron. Det handlar om saker som vi i slutändan inte fullt ut kan kontrollera. Och istället öva oss i att lita på Gud, vem han är. En vers som jag har burit med mig genom livet i det här är ju den vers som Signe läste i början från Filipperbrevet. Där det i min översättning står: gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då ska Guds frid, som är mer värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Tänk att tacksamhet är en sånt verktyg som kan hjälpa oss att skifta fokus från det som oroas till vem Gud är, hans trofasthet. Tacka för att han har haft omsorg om oss tidigare. Istället för att fastna det vi inte kan kontrollera. Och sen behöver vi också ibland träna oss på att faktiskt komma till Gud med det som vi oroas för. Att komma till honom med alla våra önskningar och våra behov. Sen tänker jag inte att den här bibelversen är en form av magisk formel. Som att bara jag tackar Gud och säger vad jag önskar eller behöver, så kommer friden automatiskt. Så har det inte varit för mig. Men det är en övning, tänker jag, i att stärka tilliten till Gud och över frid. Så ger det också frukt. Så för att försöka avsluta då. Mognaden av andens frukt i våra liv, det är djupast ett andens verk i oss. Det är inget vi själva liksom producerar fullt ut. Vi ska liksom inte ta oss i kragen och med viljestyrka sluta oroa oss. Utan jag tänker att frid är en form av följd, en naturlig följd egentligen, av att vi dricker av anden, för att använda det uttrycket. Vad vi kan göra är att skapa utrymme för det. Skapa mötesplatser med den heliga ande. Där vi får ta emot hans sanning. Där öva oss i tacksamhet, där vi riktar vår blick till Gud. Så för att sammanfatta, så det jag tänker idag, så tror jag att vägen till att mogna i frid kan se ut så här. Att för det första inte lägga locket på känslor, utan kanske lära sig att ta dem mer på allvar. Att se dem som gåvor eller budbärare som vill säga oss något. Och att de är platser där vi också möter Gud. Han som beskriver sig själv som fridsförsten eller fredsförsten. Mina djupaste möten med Gud har jag haft i de stunderna när man har talat ärligt om väldigt svåra och mörka känslor. För andra så tänker jag att vägen till frid också kan kantas av att vi försöker skifta fokus från det som kan gå fel till Guds trofasthet. Att öva sig i tillit till Gud. Jag tror att frid är en form av frukt som vi får över tid. när vi får liksom också en djupare visshet om att det går att lita på Gud på riktigt. Han älskar oss på riktigt. Han har omsorg om oss på riktigt och han är alltid med oss. En sån visshet, med en sån visshet att luta sig mot, så tänker jag att det kan få storma runt omkring oss och i vårt känsloliv emellanåt. Men likt en litet hav där vågor rör sig på ytan, så kan vi få upptäcka att det finns en djup bas av frid i botten som bär även i det. Och när det kanske stormar lite extra, så kan vi försöka att göra stunder där vi mer dyker ner på djupet här. Komma i kontakt med den här friden som handlar mer om vem Gud är. Att han är god och trofast och att det bär. Vi ber och sen sjunger vi tillsammans. Jag tackar dig Gud för att du är en Gud som vill ge oss frid och fred, helhet och upprättelse. Tack för att du beskriver dig själv som fridsförsten, som fredsförsten. Det är det du vill skapa i den här världen och också i våra liv. Jag tackar dig för att du har gett oss den heliga ande, hjälparen. Att navigera genom livet. Det vi får ta emot av ditt liv. Jag ber dig heliga ande att du skulle fördjupa ditt verk i oss den här stunden. Hjälp oss att tala sant om livet. Om vad vi känner och vad vi oroas för. Och hjälp oss också heliga ande att skifta fokus och öva oss i tillit till Gud. Hjälp oss när vi får tendens att fastna i oro och göda oro över saker vi inte kan kontrollera. Hjälp oss och påminn oss om att rikta oss till dig i tacksamhet och lämna alla våra önskningar och behov inför dig. Du som har omsorg om oss. Vi bjuder in dig heliga ande den här stunden. Kom och möt oss. Låt oss få en tydligare smak av den frid som du ger. Amen.